Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Ibland köper man en produkt med en varningstext på. Jag vet inte om det är bara jag, men jag upplever att fler och fler saker har ju sådana varningstexter. Den här predikan bör nog ha en varningstext. Sitter du hemma och du har tillgång till en extra kopp kaffe och kanske lite näringsrik kolhydrat i form av kaka, så är det en bra idé. Är du här så andas och syresätt dig ett extra djupt andetag. Nu vet, sträcker man på sig får man lite mer energi. För det här blir hårdtuggat. Nu åker vi. Några är redan på gång här, det är underbart. Jag läser ur Jesaja kapitel 40, vers 3-11. På väggen kommer det engelska och här är det svenska. En röst ropar: bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas, oländig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. En röst sa: förkunna. Jag frågade: vad ska jag förkunna? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar. Men vår Guds ord består i evighet. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till Judas städer: er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. Det han vunnit går framför honom. Som en hede vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Det var Jesaja kapitel 40. Det blåser och skaver. I måndags så var det som att, ja, utifrån min upplevelse så hände det som inte riktigt fick hända. Bara utefter en liten rapportering från ett samtal och diskussion i riksdag, i nyhetsrapportering och hos nyhetshallor, så var det som att kunna vara både rimlig och resonerande, ha någon form av vetenskaplig grund och klok, intellektuell. Helt plötsligt var det som att det blev ganska långt polariserat från att kunna vara kristen och tro på att Gud har skapat världen, jorden och universum. Från en liten debatt som fort både i sekulära sammanhang och i nyhetsrapportering, men också i kommentatorspår på Facebook och på Dagen, så var det som att vi bara med en liten vindpust slets isär från dem som vi är sända till att vara nära. Helt plötsligt så blev det konstigt att tro på Gud, en skapande Gud. Och sen gick det, jag vet inte hur många timmar, så brister gasledningar i vår absoluta närhet. Miljön påverkas, orosvindar blåser. Och så väljs högerpopulistiska partier i några utav Europas stora viktiga länder. Det blåser, hörni. Vad ska vi göra när det blåser? Vad är det kristna att göra när det blåser? I min ryggmärgsreflex och kanske några andra så här, så är det som att man vill dra någonting över sig. Man vill gömma sig lite. Jag kommer så väl ihåg känslan i högstadiet när det var dags för antingen religion eller naturvetenskap. Jag krympte liksom. Och den här människan är rätt frikostig i storlek, så det är ganska svårt att krympa. Men jag, bara de inte frågar mig vad jag tror på, så var det som att jag sjönk ihop. Jag vet inte om du har varit med om det på din arbetsplats eller i din skola på universitetet. Att du ibland bara, fråga inte mig, nu vill jag fly. Det finns någonting i reflexerna, man vill gömma sig när det blåser. Jag pratar om den här varningstexten. Jag kommer vara kaxig nu. Kommer vara frimodig i ett mer religiöst ord. Men jag tror att det handlar om kaxig. Jag tror på att det går att vara kaxig. I kombination med någon form av ödmjukhet så kan det leda till trygghet. Och jag vill vara tydlig med att jag inte är här för att underblåsa den här polariseringen mellan vi och dem. Alltså, om jag gör mitt jobb och om anden får verka, så är jag övertygad om att vi inte kommer hamna längre ifrån varandra nu än om en stund. Utom att vi möts och kommer närmare. Är det ändå så att, nej, men nu var det någonting som studsade rätt mycket. Jag finns här efteråt och får jättegärna komma och prata med mig. Vad ska vi göra när det blåser? Tona ner tron. Nu ska jag läsa ett ganska långt bibelställe. Det är ett möte som Jesus har med en kvinna vid en brunn. Vid Jakobs källa. Johannes kapitel 4. Se om ni kan uppfatta vindar eller tryck, press och vad som händer med dem när Jesus möter. Jag börjar att läsa från vers 6. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på den här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tiden kommer, ja, den är redan här då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. Och sedan läser jag om konsekvenserna av det här samtalet, av det här mötet i vers 39. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. Det här är en mäktig berättelse. Det är en kvinna som mitt på dagen hämtar vatten. Men all sannolikhet för att hon inte vill möta någon. Mitt på dagen när det är som allra varmast. Varför vill hon inte möta någon? Jo, för att det finns ett tryck. Det finns en vind. Jag tror faktiskt inom henne själv. Någonting i hennes moraliska kompass hade gått fel. Så hon visste med sig att hon bar på något tungt. Och sen fanns det ju ett yttre tryck. Hon ville inte möta människors blickar, deras tankar. Vad säger de om mig? Vad kommer de säga? Och så möter hon Jesus. Och så händer det fullständigt oerhörda. Att människor kom till tro på Jesus utifrån hur kvinnan sen betedde sig. Läser man hela detta kapitlet så ställer kvinnan sin kruka, reser sig upp, sträcker på sig, springer till staden och ropar ut. Hon predikar: kom, så får ni se någon som har sagt allt om mig. Men vänta nu, alldeles nyss så gick hon ju till brunnen för att gömma sig. För att varken möta det egna inre trycket eller möta omgivningens tryck och tankar. Men så möter hon Jesus. Och då är det som att det uppstår ett annat tryck. En inre källa av flöde som både ger evigt liv men som också tycks överrösta eller överpressa all annan press runt omkring. Här i denna vackra berättelse mellan Jesus och en kvinna, helt otippat, så har vi det som jag tror är kärnan till kristen tro och kärnan till att kunna leva ett kristet liv i en tid då det blåser alla möjliga vindar. Nämligen att vårt tryck, vår källa till liv, kommer inte från omständigheterna. Kommer inte från nyhetsrapporteringar, kommer inte från det vi kan observera utifrån. Men det kommer från mötet med Jesus Kristus som skapar ett inre flöde. Och det flödet överrestar och övertrycker allt. Vad ska vi göra när det blåser? Vad ska vi göra? Kanske den naturliga reaktionen är att gömma sig under en filt. Men vet ni, det är inte det som sker här. Och det är inte det som ni snart kommer få höra har skett i den kristna historien. Nej, när det blåser, då hissar vi segel, vänner. Och ju mer det blåser, desto tydligare fart får vi. Jag har seglat en del. Och det är alldeles uppenbart. Sitta still i båten när det gungar och blåser utan segel. Det rör sig väldans. Det slår och det är kaos. Och så hissar man segel. Och så får man en riktning och en rörelse. Och det skapar en stabilitet. Våran rörelse, den har inte sin identitet i det yttre. Därför är vi som skapade för att sträcka på oss i vinden. Och nu skulle jag vilja adressera tre saker. Det skulle jag vilja säga någonting om tro och vetenskap. Hur får vi egentligen ihop det? Och sen skulle jag vilja säga någonting om bibelordet. Hur kan man förhålla sig till Guds ord när det ibland skaver rätt ordentligt? Och till sist skulle jag vilja säga någonting om hur vi kan möta samhället utan att polariseras, att dras ifrån dem som vi faktiskt är satta att vara en välsignelse för. Först vetenskap. Naturvetenskap och tro är inte i kollisionskurs med varandra. Jag tror att förenkling och okunskap är i kollisionskurs med det allra mesta. Både tro och naturvetenskap. Men Det här tror jag är oerhört viktigt. Inte bara för att du ska känna någon form av kaxighet och stolthet, utan för att du ska kunna utstråla en trygghet. Naturvetenskapens själva kärna hänger ihop med att den inte gör anspråk på att vara absolut sann. Här efter i måndag så pratade jag med en av mina nära vänner. Jag är pastor och identifierar mig som teolog och navigerar därifrån. Han är ateist och tänker sig mycket mer åt naturvetenskapen. Han var lika upprörd som jag. Av samma skäl. Att när vi förenklar och fördummar, då skapar vi splittring mellan sådant som det inte behöver finnas splittring mellan. I själva naturvetenskapens kärna ligger i att den alltid omprövar sig själv. En definition på naturvetenskap skulle kunna vara att utifrån vad vi ser nu, hur vi kan mäta och förstå det som vi observerar, den bilden ger oss kunskap som vi lutar oss in i nu. Den måste alltid omprövas. Den kan inte vara absolut sann, för då hade den inte kunnat omprövas. Och så talar vi om tid. Hur har universum och världen och jorden blivit till? Och den som har tvärsäkra svar saknar garanterat ganska mycket säker kunskap. Hur kan man tro på en gud som skapare och avsändare till universum och jord? Ja, om man ska tro på det, då måste man faktiskt tro på en gud. Alltså något som befinner sig utan rum och tid. Alltså utanför. Någon som kan röra sig utan att tiden är konstant. Utan att rummet på något sätt är helt platt. Och någon känner, ja men nu blev det väl flummigt alltså. Vi skulle ju hålla oss ändå lite naturvetenskapliga. Prata om en tid som inte är konstant. Ett rum som böjer sig. Låt mig bara demonstrera något som jag tycker är intressant. Nu ska jag visa på en av de krafterna som är helt avgörande för att universum ska existera. Nämligen gravitationen. Ja, stark pedagogik. Alla visste att när jag släpper den här så kommer den med tydlig rörelse accelerera mot jorden. Jag vet inte om du vet att just varför det här sker. Det vet man inte. Alltså man kan räkna på det. Man kan mäta det. Men vad är det för sorts kraft som gör att den här dras mot detta mycket större jordklot? Vad består den kraften av? Alltså det är inte elektromagnetism. Vad är det? Man vet ärligt talat inte. Det finns några bra teorier. Och jag tänkte läsa Einsteins teori. Ändå rätt klyftig person. Citatet kommer upp här på väggen. I den allmänna relativitetsteorin beskrivs gravitationen som en krökning av rummet och tiden. Och vad vi ser som en kraft som får massor att accelerera mot varandra är då en direkt konsekvens av att färdas i räta linjer i denna böjda rumtid. Alltså, så flummigt var det tydligen inte att tänka sig att någonting kan röra sig utanför denna tid som vi uppfattar vara rak, men som utifrån Einstein kanske till och med böjer både rum och tid. Varför får jag dig i det här resonemanget? Jo, för att om du finns här som naturvetare och tänker att de förklaringsmodeller som du ofta lutar dig in i, du har en tro på Jesus, men vet du, sträck på dig. Naturvetenskapen ligger inte i kollision med varken Bibel, tro eller Jesus Kristus. Vi tror till och med att det är Gud som ligger bakom de lagarna som vi ännu inte begriper oss på. Är du naturvetare och kristen, sträck på dig och välkommen till klubben. Och du som sitter här och jag tappade det fullständigt när jag pratade om en böjd rumstid. För du har mycket lättare att kommunicera kring tro och andlighet och andra mer bibliska termer. Vet du, sträck på dig. Det finns väldigt mycket som naturvetenskapen inte famnar, som Bibeln faktiskt sätter ord på och förklarar på ett alldeles underbart sätt. Bibeln ligger till grund till den människosynen och det människovärdet vi har. Ni vet, i den här boken så är det mycket man kan fundera kring. Men att människovärdet ligger i att man är skapad av Gud själv, till Guds avbild, det går inte att gå och slalom kring det. Det ligger fast i alla tider. Sträck på dig, du som lutar in mot trosformuleringar. Och du naturvetare, sträck på dig. Och nu ska jag säga någonting om Guds ord. Vad gör man då? När det på något sätt krockar med den världsbild eller den samhällsutveckling vi ser, eller faktiskt vår egen upplevelse, våra egna känslor. Eller vad gör man när vi inte riktigt får ihop tolkningarna? För en sak är säkert, man behöver läsa, tolka och förstå utifrån anden och tillsammans och det sammanhanget vi lever i. Jag vill inte förenkla, jag vill inte gå i den fallgropen, jag vill bara säga det. Jag tycker också att vissa bitar i Bibeln är jättesvåra att förstå. Men med det sagt så skulle jag vilja att vi ska sträcka på oss när det gäller Bibeln. Det är Bibeln som har varit med och byggt det samhället som vi står på just nu. Jag har haft en intressant sommar, och en av dem som jag har läst om och av, det är Dietrich Bonhoeffer. Jag kommer upp en bild på honom här. Han var verksam precis innan nazismen bröt upp, innan andra världskriget. Han fick till slut sätta sitt liv i ett koncentrationsläger. Varför? Jo, för när den tyska dåtida kyrkan inte lyckades hålla emot pressen utifrån och blev nazifierad som kyrka. Man gjorde skillnad på folk och folk efter hudfärg och etnicitet. Så var det några som hade Bibeln högt och som inte kunde komma undan att varje människa är skapad till Guds avbild. Det var några som trots resonemang och det yttre trycket vägrade släppa Guds ordet. Så de bröt sig ut, skapade en fri kyrka som stod på den uppfattningen. Och Bonhoeffer var en av dem som ledde den rörelsen. Ja, men visst är det ett halleluja. Allt för ofta hamnar jag i en situation där jag behöver försvara och problematisera och få Bibeln till mitt problem. Men när den tyska nazismen hade som mest framfart, så var det Bibeln som höll emot. Och de som läste den högt var de som förändrade. Han hjälpte många att bryta sig ut ur koncentrationsläger, ta sig till frihet. Men han fick betala med sitt liv för att han trodde på Guds ord. Om du tror på Guds ord, fast att du inte riktigt förstår allt, välkommen till klubben än en gång. Men om du vill hålla det högt, så sträck på dig. Vi ska få se på ett filmklipp alldeles strax av Martin Luther King. Hans världsberömda tal som har spelat en enorm roll både i dåtidens medborgarrörelse, men också i den rörelse som sen bröt fram i formar utav lagar och hur samhället utvecklades därefter. Det här är Martin Luther King i hans I Have a Dream-tal, precis i slutet av det. Varsågod.
Nullification. Yeah. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with this faith.
Avslutningen av Martin Luther Kings tal var inledningen på min predikan. Jag vet inte om du känner till det bibelord som han citerar frimodigt. Vi läste det nyss, Jesaja 40. Alla dalar skall höjas. Alla berg och höjder sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet skall uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. Tillhör du de som tror att bibelordet har någonting att säga, inte bara till dig personligen utan också till samhället? Sträck på dig. Bibeln har varit med och format det samhället som vi tycker är gott och det som är gott i det. Det betyder inte att vi alltid behöver hålla med varandra. Varken mellan kyrkor eller församlingar eller inom församlingar. För vi är inte en åsiktsgemenskap. Utan vi är en lärjungaskapande församling som följer Jesus och förändrar liv och samhälle. Det betyder att vi kan brottas. Men för allt i världen, släpp inte den handen som har lett dig och oss som folk och mänsklighet genom historien. Släpp den inte. Ta tag i den. Tro på den. Resonera och tänk och analysera. Men den kommer leda oss framåt. Tro på Bibeln. Sträck på dig. Du har goda skäl till det. Och till sist något kort. Om att vi är satta till att göra skillnad i och tillsammans med det här samhället. Vi är inte på kollisionskurs med det här samhället. Det finns delar i det förstås. Men vi är inte satta här för att polariseras från de som inte tror. De som inte tänker som du och jag. Vi är satta att vara en välsignelse för det här samhället och den här världen. Det är hela skillnaden. Paulus kommer till Areopagen. En plats där det finns massa uttryck både för tro och levnadsstilar. Han ställer sig inte så här på avstånd och gömmer sig. När han hissar segel i vinden och predikar. Och så säger han så här. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt bort från någon av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Vi är satt här som kyrka och församling för att välsigna och möta ett behov som vi möter i de människorna runt omkring oss. Ingen. Du kanske sitter här och tänker, ja, jag befinner mig långt bort från Gud. Du ska bara veta. Bibelordet säger något annat. Du är inte långt bort från Gud. Det finns ingen gudlös. Det finns ingen hopplös. Det finns en Gud som söker och har skapat varje människa till en relation med honom. När det blåser, göm dig inte. Hissa segel och sträck på dig. Nu kan lovsångsteamet komma fram. Och så ska jag avsluta att läsa en bit till i den där vackra texten av Jesaja bok. Gå upp på ett berg. Ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till Judas städer, er Gud kommer. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.